Tack och lov. Hela kristenheten firar påsk den här helgen. Och det är rätt ovanligt eftersom öst och väst har olika kalendrar. Men i år sammanfaller både den gregorianska och den julianska kalendern och till och med den judiska kalendern. Så att det märkliga har uppstått att över hela världen så firar man påsk. Underbart. Från gravkyrkan i Jerusalem så sprider sig uppståndelsens segerrop över hela Mellanöstern. Ett rop som borde inspirera till fred och rättvisa. I Kristus frälsarens katedral i Moskva, där det för några årtionden sedan fanns något annat som prisades. Men i den katedralen så ropar och ropade för några timmar sedan tusentals troende människor: Kristus är uppstånden. Och så fick det sitt svar i urgamla kyrkor i Armenien: ja, han är sannerligen uppstånden. Och så sjunger man över hela världen. I välmående amerikanska förorter så sjunger man uppståndelsesånger. Över massgravarna i Rwanda så ljuder också segeropen om den uppståndne Kristus. Och som vårbäckar över Sydafrikas sluttningar så ljuder idag segertonen om den uppståndne Kristus. Vi vet att i Sudan, trots svält och inbördeskrig, så sjunger man och dansar idag över att Jesus Kristus är uppstånden. I Sydamerika, alla som har varit i Brasiliens slumstäder vet att den här dagen så sjunger det i dessa kåkstäder om en seger som övervinner fattigdom och mörker och orättvisor. Och likt fåglarna över Andernas berg stiger glädjeropet: Kristus lever. Halleluja. Kristna tron är i Europa lite trött och sliten. Det kan vi hålla med om. Och ändå så hör vi också den här helgen. Vi hör det och vi läser segeropen från trötta europeer. Och här där vi lever, mitt i en stad där öst och väst traditionen möts, så är det tusentals som i Södertälje, trots tragedin, trots alla rykten och hur eländigt det är i Södertälje, så är det många tusen som det här dygnet hälsar och säger: Kristus lever. Är inte det märkligt? Detta är märkligt. Herren lever trots förståsigpåarna och trots tankarnas motstånd. I vårt land så lever Kristus. Långfredagens händelse, den var väl omvittnad och besågs av väldigt många. Det skedde inför allas ögon. När korset reste så han hängde mellan himmel och jord. Mellan en jord som inte ville veta av honom och en tillsluten himmel. Det såg hela världen, i alla fall som var där och ville se den. Men påskdagens händelse var det annorlunda. Uppståndelsen skedde faktiskt i det fördolda. Utan vittnen och utan förklaringar så är graven tom. Det är bara de här tre kvinnorna, de som hade stått vid graven: Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome. Borta är soldaterna, borta är Simon från Kyrene och borta är prästerna, åskådarna och lärjungarna. Borta är de allesammans. Och borta var Jesus. Han var också borta. Graven var tom. Ingen såg hans uppståndelse. Detta är rätt märkligt. Kvinnorna förstod inte alls vad som hade hänt. Det förstår vi av evangelieberättelsen. Inte hur det hade gått till. De visste inte vad de skulle tro. Och Markus evangeliet som vi läste nu både på arabiska och svenska, det talar inte heller om tro. Nej, de berättar om de här kvinnornas chock och förtvivlan. Rädsla. Hur de rusar iväg från graven. Tre panikslagna kvinnor. Det är påskmorgonens realistiska bild i det här sammanhanget. Så som Markus berättar det. I den här bilden så kan väl varenda en se att det inte ryms någon manipulation. Det är ingen efterkonstruktion utav författaren där han putsar texten så att det ska se ut som om ljuset segrar också hos de här kvinnorna. Nej, berättelsen talar om kvinnor som hals över huvud störtar därifrån. Den är alldeles för omedelbar för att vara en efterkonstruktion, utan det är ett slags ögonvittnesberättelse. Och ändå var de ju inte vilka som helst, de här kvinnorna. De hade stått kvar där vid Golgata och vid korset och följt avrättningen på avstånd ända till slutet. Deras förtvivlan var bottenlös. Men de lamslogs inte från att handla, utan de hade kraft till att handla mitt i sorgen och mitt i saknaden och tragedin som var en verklighet. Så fort helgen är över så ger de sig iväg och så köper de kryddor och de oljor som man brukar köpa för att visa den avlidne en sista hederstjänst. Precis som man brukar göra. Och i gryningen medan det ännu är mörkt så ger de sig iväg, kvinnorna rädda, som borde ha hållit sig inne åtminstone tills ljuset bröt in, av rädsla för det som kan ske i mörkret. Men det gör de inte, utan de ger sig iväg till graven. Jag tycker när jag läser den här berättelsen så är det praktiska, jordnära människor som trots sorgen och saknaden, trots rädslan som de då övervinner, ändå handlar logiskt och eftertänksamt. Det är allt annat än hysterikor, som en del vill ge sken av att det var. Några hysteriska människor som av sorg och panik och hysteri inbillar sig saker och ting. Finns ingenting av överspänd överandlighet, om det nu finns något sånt. Ibland så beskylls ju kristna som vill tro starkt och tror starkt och berättar om upplevelser och erfarenheter att det är överspänt och det är lite överandligt. Man ska vara balanserad och sund och eftertänksam. Ja, precis som kvinnorna här handlar rationellt trots allt det de är med om. Det är därför som de här kvinnorna som kommer till graven från korset är urtypen för de starka kvinnor som alltid har funnits nära Jesus. Uppfyllda av någonting, men ändå kvar. Uppfyllda av sorg och saknad, tvivel och otro, men ändå kvar. Uppfyllda av glädje och härlighet och hänryckning, men aldrig förbi mästaren utan nära honom. Gud vare lov för alla kloka, trogna, rationella och praktiska kvinnor som ser och hör och handlar. De var oroliga för hur de skulle få undan den stora stenen. Markus betonar att den var stor, den som låg framför gravöppningen. Men de fann när de kom fram att den var bortrullad, och så gick de rakt in. Och så hände det någonting. De uppfattar den här mannen som sitter på höger sida inne i graven, som talar om att han inte är här. Att Jesus, han som de hade sett avrättas, honom som de hade sett bli genomborrad med soldatens spjut, de hade sett hur blod och vatten rann ur det öppna såret. De hade hört honom ge upp andan och överlämna sig i faderns händer. Han är inte här. Han är uppstånden. Och detta skulle de gå och tala om för lärjungarna, att Jesus inte var i graven. De kunde konstatera att där han låg, där var det tomt. Och så finns det i evangelistens berättelse sakligt återgivet hur linnebindlarna ligger och hur allt ser ut att vara i ordning. Det är som en slags dokumentär som man kan se evangelisten återge. Det enda svårbegripliga som inte förklaras är den här unge mannen som sitter där på höger sida. Vem i all världen det var? Det var vad evangelierna berättar. Men själva uppståndelsen finns det inga ögonvittnen till. Barabbas, eller Per Lagerkvist rättare sagt, ni vet han som skrev den faktiskt rätt världsberömda romanen Barabbas. Länge sedan den kom, men den är väl värd att läsa än idag. Han gör ett försök, men inte ens han fantiserar om att någon såg det när han berättar om Barabbas som gömmer sig bakom tamariskbusken innan gryningen har kommit. För han vill se Barabbas. Han som gick fri istället för honom som dog. Och han ville se hur lärjungarna betedde sig, berättar Per Lagerkvist. Och han förvånas över att ingen av lärjungarna är där för att se det ske som ändå Jesus hade påstått att han skulle uppstå på tredje dagen. Men platsen framför graven är tom och han hör ingenting. Men när ljuset segrar så ser han ett litet bylte på vägen som ligger en kvinna som knäböjer. Och enligt Per Lagerkvist så är den här kvinnan som var handikappad och inte kunde tala, inte kunde göra sig förstådd. Hon var enligt romanen den enda som hade sett det som skedde. Och Barabbas som går fram till den harmynta kvinnan som inte kan prata. Begripligt. Han ser i hennes ögon att någonting har skett. Ett ljus som han aldrig har sett hos henne förr finns hos den kvinnan. Ja, det är ett tappert försök för någon att beskriva det som ingen egentligen såg. Uppståndelsen utan vittne. Alla evangelisterna, de fyra, berättar om uppståndelsen, den tomma graven. Men ingen ger faktiskt anspråk på att veta hur det egentligen har gått till. I natt var jag i en gudstjänst vid midnatt för att höra och delta i påskropet. Och jag var med vid nattvardsfirandet och hörde hälsningen som vi bekänner. Din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. En urgammal formulering i den kristna kyrkan. Och man har valt att formulera det på det sättet. Din död förkunnar vi. Därför att vi har ögonvittnen på hur det gick till. Och därför kan vi proklamera. Vi kan förkunna det. Men när det gäller uppståndelsen så bekänner vi det i tro. Och denna bekännelse har varit en segerkraft genom kyrkans hela historia. Men i detaljer så förblir uppståndelsen ett ogenomträngligt mysterium. Och detta är vad vi bekänner trots att vi inte vet och förstår. Vi bekänner det. I bekännelsen ligger det som för kvinnorna och som för Petrus och för andra som besökte den tomma graven en liten skugga av tvivel. Så är bekännelsen om uppståndelsen och den tomma graven ständigt åtföljd av en liten gnutta tvivel, lite omsluten av det. Och jag hörde prästen i natt säga att tron på den uppståndne är som en fiol i en fiollåda. Stum. Ingen musik ur den fiollådan när den vilar i lådan eller fiolen när den vilar i lådan. Jag kan tänka mig att alla kristna, oavsett om man är av öst- eller västtradition, varifrån man än kommer, känner igen den där lilla skuggan av tvivel. Är det verkligen möjligt? Är det verkligen sant att Jesus lever? Att graven är tom? Och därför har kristna i alla tider ansett att man behöver mötas för att berätta för varandra om vad vi tror. Berätta för varandra om vad vi har sett. Berätta för varandra om vad vi känner. Berätta för varandra hur vi ber och hur vi tillber och tillsammans lovsjunga. Den kristne som i skuggan av tvivlet i sitt liv väljer att leva Kristuslivet ensamt blir väldigt ensam. Den kristna kyrkan behöver gemenskapen, gudstjänsten, bönen, förbönen, vittnesbördet, uppmuntran om vad som sker. Vi behöver det för att tron ska kunna växa och fördjupas. Och åter till bilden om fiolen i lådan. Det är först när man spelar på fiolen, sa prästen, som man hör musik. Så länge den ligger i lådan obrukad, så länge är den tyst. Men när man tar den och spelar den så kan alla höra, om du är en bra violinist, ljuv musik. Så är det med tron. Där den finns förvarad i mitt eget hjärta enbart utan att användas, utan att brukas. Så ger den inga toner ifrån sig. Den tomma graven, den ropar idag till hela världen att Gud är Gud. Att livet segrade över döden. Halleluja. Han är den som gav genom gryningen ett svar på själva mörkret. Eller som Thomas Tranströmer säger i en märkvärdig liten dikt som heter Midvinter, hämtat ur hans samling Sorgegondolen. Tänk på orden. Midvinter. Kyla och mörker. Sorgegondolen. Och i slutet av dikten så finns den här strofen att det finns en spricka där döda smugglas över gränsen. Jag undrar vad han tänkte på, Thomas Tranströmer. Är det den spricka i muren som Jesus Kristus slog hål och skapade när han uppstod ifrån de döda? När döden inte längre kunde behålla honom, utan Gud uppväckte honom från döden. Då segrade ljuset. Och ljuset flödade rakt in i dödens själva hemvist. Och aposteln säger att Kristus som var i dödsriket, han förkunnade frihet för alla dem som hölls fångna. Och därför, säger Hebreerbrevet, så kan han skänka frihet från dödsfruktan för den som bävar i sitt tvivel över sin egen grav. Det finns en spricka i muren där döda smugglas över gränsen. Halleluja! Djävulen, världens första, mörkrets herre, förlorade. Det vittnar den tomma graven om. Natten fick gryningen som svar. Lovad vare Herren. Och han ropar ur framtiden till oss här i Södertälje. Med allt det som vi så väl känner till. Ropar ur framtiden till oss om den seger som är möjlig. Därför att han lever och är uppstånden. Lovad vare Herren. Och därför tillsammans med alla kristna över hela jordens rund. Så har vi idag sagt. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Halleluja. Så skulle de gå till lärjungarna som hade svårt att tro, som hade gett upp och inte ens försöker se bakom en tamariskbuske vad som möjligen skulle hända. Om det var sant det han hade sagt om 3 dagar. Men de kunde inte ens ta sig dit. Orkade inte. Förtvivlet och vanmakten var stor. Men kvinnorna skulle gå och säga. Han ska före er gå till Galileen. Där ska ni få se honom. Och alla som i tro gick till Galileen fick möta honom. Alla som i tro tar ur fiolen ur lådan eller använder den tro man har, ber om förlåtelse och om nåd, tackar för livet och reningen genom Jesu Kristi blod. Alla som det gör i tro utan att veta, de kommer att få se honom. För en del så kommer det att vara som evangelisten Johannes berättar om när männen äntligen kom till graven. Och då berättas det om 2 av dem som sprang. En sprang lite fortare än den andra. Den som kom sist, Petrus, gick in i graven, ser sig omkring, men lämnar graven full av undran. Visste inte riktigt, trodde inte riktigt. Den andra, han som hade sprungit fortare men stannade av respekt för den äldre utanför. När han gick in så såg han bindlarna och trodde på en gång. Så är det med våra erfarenheter. För en del är det som att slå på strömbrytaren och ljuset strömmar in på en gång. Och det är helt plötsligt undret är där. Såg och trodde. Medan det för andra är som en gryning till en ny dag. Där det tar lite tid. Men där vid Galileens strand mötte också Petrus den uppståndne Kristus. Och när han förstod att det var Jesus, då hindrade inte båtrelingen, inte det djupa vattnet, inte manteln honom, utan han häver sig över bord och skyndar honom till mötes. Då hade ljuset också segrat hos Petrus. Tro på Jesus. Gå din väg mot honom och du kommer att möta honom som inte är kvar i graven utan lever. Herre, vi tackar dig för sprickan i muren. Vi tackar dig för livet som segrade. Och vi tackar dig, Herre, för att det är ljuset som ska segra också i våra egna liv. Och vi tackar dig för erfarenhet som vi har, så många här idag utav dig. Du levande och uppståndne Kristus. Och jag tackar dig för att du ska visa dig för den som känner skuggan av tvivlet är övermäktigt. Tack för trons vandring. Vi prisar och lovar dig. Och än en gång, Herre, vill vi be för vår stad. För allt ont som sker. För alla de som drabbas av det onda. Herre, låt ljuset segra också i det sammanhangen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.